Välkommen till Slaget efter 12 tisdag idag, här Stefan Winiger vid mikrofonen här. Jag vet inte hur det går för de ärade lyssnarna. Inte tänker jag så värst mycket här till vardags på att vi lever i ett land som är del av den europeiska unionen. Inte i alla fall så här väldigt ofta, utan det är ju ganska självklart. Inget att fundera på. Det kanske finns fördelar, kanske finns nackdelar och så vidare. Men som vi vet, våra medsystrar och medbröder i Storbritannien har tänkt annorlunda. De tycker att de ska inte vara med längre och vill inte. Det här har pågått ett par år nu. Brexit kallar vi det för, ju, som alla vet. Och nu börjar det här lukta väldigt ful skilsmässa. Det är nu man borde ha haft vara överens om villkoren, vem som ska, hur barnen ska liksom skötas, vem ska bo var och vem ska betala sig och så. Det där borde liksom vid det här laget ha ganska vara under kontroll, och det är det inte. Med oss här att fundera kring de här frågorna är Charlotta Buxton, som är Svenska Dagbladets korrespondent i London. Välkommen till Slaget efter 12, Charlotta.
Tack.
Och jag säger också välkommen till Richard Huso, Yles Bryssel-korrespondent. Välkommen du med.
Tack så mycket.
Det fanns ett ultimatum här den 15, det är nu 5 dagar sedan. Då skulle enligt brittiska premiärministern Boris Johnson inte ens vara någon större mening att förhandla längre. Därför att man hade behövt resten av året på sig att, som det heter, ratificerat att EU-länderna och Storbritannien skulle så att säga godtagit det avtal som man nu inte ens har kommit fram till. Så att, men det lär pågå kontakter. Men Charlotta Buxton, det var länge sedan vi pratade om Brexit här i Slaget efter 12. Ge oss en stämningsbild. Vad händer hos dig?
Ja, om vi liksom går tillbaka lite i tiden bara för att förklara vad det är frågan om. Så Storbritannien befinner sig nu i en övergångsperiod. Storbritannien lämnar EU i januari. Och efter det så fortsatte en sån här övergångsperiod på 11 månader då ingenting egentligen har förändrats. Så under den här tiden skulle då Storbritannien och EU förhandla fram ett nytt handelsförhållande. Och det är de här förhandlingarna som inte går särskilt bra just nu. Och under året så har vi ju haft en del annat att tänka på, som ni alla vet. Och coronakrisen har ju fått mycket uppmärksamhet och liksom tagit upp all energi och politisk tankekraft både i Storbritannien och i resten av Europa. Och det har också gjort att britterna inte egentligen bryr sig så hemskt mycket om Brexit längre. När man tittar på mätningarna och så här, så har coronakrisen börjat luckra upp de här Brexit-identiteterna. Så att, och folkopinionen håller faktiskt på att svänga mot Brexit. Så här har vi en situation där Storbritannien ska förhandla fram ett nytt handelsavtal. Allting är komplicerat och invecklat och ingenting verkar egentligen gå rätt med de här förhandlingarna. Vi har en cut-off point den 31 december då det måste finnas ett handelsavtal, annars lämnar Storbritannien EU utan ett avtal, och det kan leda till en massa följder, som negativa följder som vi kanske kan gå in på senare. Och britterna bryr sig egentligen inte så hemskt mycket om det här längre. Så det är den situationen vi har nu.
Mm. Så alltså att det här att gå runt nu och vara upphetsat över Brexit, nu har vi väldigt få kontakter med Storbritannien, ingen reser ut dessa dagar, så kan vi konstatera. Och det är fantastiskt att få höra den här inputen från dig, Charlotta, alltså att just nu så orkar ingen egentligen riktigt gå och hetsa upp sig om det här, förstår jag det rätt?
Nej, det är faktiskt så, förutom kanske på vissa håll där folk är väldigt investerade i sin Brexit-identitet. Det finns då sådana som är väldigt pro-EU eller väldigt anti-EU. Men det är frågan om ganska små minoriteter. De flesta britter, och det visar också olika studier här i landet, så vill helt enkelt sopa Brexit under mattan, om man pratar om att bli sams med familjemedlemmar som man grälar om Brexit med tidigare och så här. Att de flesta vill lägga det här bakom sig. De ser det som något ganska pinsamt och besvärligt och tråkigt helt enkelt. Och onödigt. Många tycker att det är ganska onödigt. Och det studierna också visar är att många britter inte är särskilt medvetna om hur Brexit faktiskt kommer att påverka landet. Och bara hälften av de brittiska företagen är förberedda på en Brexit utan avtal, vilket ju faktiskt är en möjlighet nu. Så det här kan komma som en chock för britterna nästa år.
Det här har vi ju också levt med, eller hur, de här konsekvenserna. Det har ju framförallt varit väldigt politiskt laddat. Den ena sidan har ju påstått att man vinner ju enbart, den andra har sagt att man bara förlorar och så vidare. Ska vi ta in Richard Husso här i diskussionen från Bryssel? Richard, alltså har EU på något sätt, har EU ansträngt sig tillräckligt för att få ett bra avtal med Storbritannien?
Ja, om man frågar på brittiskt håll så är det alldeles uppenbart att man säger att EU inte har ansträngt sig tillräckligt, att det är där problemet ligger, att EU i de här förhandlingarna med Storbritannien ställer orimliga krav, att EU vill styra och ställa, sätta agendan helt och hållet, och framförallt då inte erkänna det här att Storbritannien i och med Brexit då har blivit en sorts suverän nation igen som vill bestämma över sina egna förehavanden. Ur EUs synvinkel så framstår den här saken förstås på ett helt annat sätt. Man har haft vissa så kallade röda linjer i de här förhandlingarna, frågor som man betraktar som tröskelfrågor där man inte är beredd att fatta kompromisserna, och man har framhållit de här sakerna hela tiden i förhandlingen med Storbritannien. Utgångspunkten har alltså varit det att man vill ha ett avtal med Storbritannien, men inte till vilket pris som helst. Och den här frågan så diskuterades ju senast av EU-stats- och regeringschefer vid toppmöte i Bryssel på torsdag och fredag, och beskedet som kom därifrån så var också fortfarande det att man litar på chefsförhandlare Michel Barnier, på kommissionsordföranden Ursula von der Leyen, och att man så att säga kastar bollen tillbaka till Storbritannien, och det är nu upp till Storbritannien att avgöra hur man ska gå vidare här.
Den där bollen verkar ha flugit fram och tillbaka över kanalen ganska många gånger vid det här laget.
Det har det.
Vi hörde ju här Charlotta berätta att herr och fru Storbritannien, vad ska man säga, herr och fru Britt helt enkelt har tröttnat egentligen på det här. Nu kanske EU inte riktigt är, vi har ju tröttnat här som vanliga människor ganska för länge sedan, men hur det här i politiska verksamheten i Bryssel, är man trött, har man tröttnat på Storbritannien?
Givetvis så har man både tröttnat och delvis också blivit upprörd här under hösten, för vi hade ju utöver de här pågående förhandlingarna också en lag som upprörde väldigt mycket här i Bryssel, som handlar om hur man tänker sig att man ska ordna de inre marknadsförbindelserna inom Storbritannien i framtiden, som då anses strida mot innehållet i Brexit-avtalet, alltså skilsmässoavtalet som ingicks som en del av Storbritanniens EU-utträde. Och det här sågs som en stor chock, alltså det att Storbritannien under pågående förhandlingar, då man försöker komma överens om hur man ska inrätta förbindelserna i framtiden, då kommer presenterar ett inrikespolitiskt lagförslag som då på sätt och vis drar mattan undan för det som man har kommit överens om tidigare. Och då är naturligtvis EUs utgångspunkt i det här sammanhanget det att om man inte ens kan hålla fast vid tidigare överenskommelser, så blir det nog svårt att nå några nya framtida avtal. Så en av de här tröskelfrågorna, knäckfrågorna ur EUs synvinkel, är naturligtvis också det att den här lagstiftningen för den inre marknaden måste ses över i Storbritannien. Mm.
Det är ju ett klassiskt drag av Boris egentligen. Det är ju inte första gången han har försökt någonting sånt. Han har ju också använt sig av den sortens taktik här i Storbritannien och sagt att han tänker bryta mot etablerade regler och bestämmelser och så här. Det hör ju till hans stil som politiker. Men det här har ju fått enorm kritik också i Storbritannien, det här lagförslaget som handlar om den interna marknaden i Storbritannien. Och det här, allting går ju tillbaks till den här enorma gordiska knuten eller konflikten som är då vad som ska hända med gränsen på mellan Nordirland och Irland. Och i december så skrev ju Boris Johnson under det här utträdesavtalet som då fastslår att det aldrig kommer att uppstå en så kallad hård gräns mellan Nordirland och Irland, vilket då kan påverka, det skulle kunna påverka fredsprocessen på Irland. Istället så kommer det då uppstå en gräns mellan Nordirland och resten av Storbritannien. Det här är någonting många konservativa har väldigt svårt att svälja, och därför har då Boris Johnson nu föreslagit det här lagförslaget som då i princip bryter mot den tidigare överenskommelsen. Men det här har fått jättehård kritik i Storbritannien, bland annat av den förra premiärministern Theresa May, som skällde ut Boris Johnson i underhuset. Och här nyligen, jag tror det faktiskt var igår, så skrev ganska många av Storbritanniens mest framstående biskopar under ett brev som de skickade till Financial Times där de kritiserade det här lagförslaget, och många också inom det konservativa partiet så är väldigt upprörda över att Storbritannien kan vara ett land som ses, att man, Storbritannien bryter mot internationell lag, att det kommer att skada landets anseende i världen på ett sätt som det kan vara väldigt svårt för Storbritannien att återhämta sig från.
Mm-hmm. Det där ska vi, alltså, och det där syftade ju varför vi reder ut det här för alla som inte nu har lusläst det här lagförslaget, att det syftar till att det som det här som lagen som Storbritannien under Boris Johnson vill stifta, att så att säga garantera, hur var det då, den här fria rörligheten mellan Nordirland och Irland, det vill man säkerställa, var det inte så?
Det handlar alltså om varor och så här mellan, ja, Nordirland och, ja, att det inte ska finnas en gränskoll där och ja.
Och EU-kommissionen är som vänlig som den är, vill ju se till att vi i resten av EU inte ska få, att det ska vara ordning vid den där gränsen mellan Irland och Nordirland, så att inte Storbritannien blir något slags land som har helt sina egna handelsavtal och kan importera vad som helst, och sen kan det via en öppen gräns fara in i EU via en öppen landgräns på mellan republiken Irland och den här delen av Storbritannien som heter Nordirland, som båda ligger på ön Irland, för att göra det här väldigt rörigt. Men att Richard Huso, är det här alltså, för att nu återvända till skilsmässoliknelsen, parterapeuten är väl på väg att säga upp sig eller börja ta lugnande piller eller dricka whisky eller något sånt här, känns det som.
Det är naturligtvis ett komplicerat förhållande som har präglat EU och Storbritannien, inte enbart efter Brexit utan naturligtvis också innan. Det som ytterligare komplicerar det här är ju det att det förs parallellt flera olika förhandlingar. Det vill säga vi har förhandlingarna om ett framtida handelsavtal, det avtal då som ska träda i kraft efter årsskiftet och den här pågående övergångsperioden löper ut. Nu har vi alltså som konstaterat ett ganska så normalt läge fortfarande mellan EU och Storbritannien tack vare den här övergångsperioden. Sen så förhandlar man samtidigt och övervakar det hur det här skilsmässoavtalet efterlevs. Och sen håller man också, som den tredje frågan, parallellt på att förbereda sig på vad som ska hända när den här övergångsperioden löper ut. Så vi har liksom flera olika förhandlingar som pågår parallellt. EU har ju dessutom då inlett en rättslig process mot Storbritannien med anledning av det här omstridda inrikespolitiska lagförslaget. Och därefter efterlyser man då svar. Man vill ha då en redogörelse från Storbritannien före slutet av den här månaden. Så det rör på sig, och det rör på sig på väldigt många fronter. Men det som man kanske ändå kan säga sammanfattningsvis så är ju det att förhandlingarna inte har helt och hållet brutit samman. Boris Johnson ställde ju ett sorts ultimatum inför det här EU-toppmötet på torsdag och fredag, där Brexit då var en av huvudpunkterna, där han då sa det att det inte är någon vits att gå vidare med de här förhandlingarna om det inte kommer klara besked från EU att man i praktiken då har någon typ av politisk överenskommelse. Nu har man ju inte en överenskommelse, men uppgifterna är ändå det att man då försöker åtminstone diskutera formen för fortsatta förhandlingar, och också det att förhandlarna skulle kunna fortsätta med diskussionerna redan denna vecka.
Snälla någon, dök ut så invecklat. Det är inte konstigt att det där blir svårt, hörni. Men går det att konkretisera? Bortsett från att det sitter väldigt många förhandlare på många håll, vilka sakfrågor är det som egentligen är skon, stenen i skon som skaver? Vad är det då? Vad är problemet, om jag nu får vara köksbordspsykolog här då? Snälla någon.
No. De två stora problemen är ju fiskefrågan. EU har hittills sagt att de vill fortsätta fiska i brittiska vatten på samma sätt som de har gjort hittills, och Storbritannien säger nej. Och det här är ju en fråga där Storbritannien faktiskt har någonting som EU, särskilt länder som Frankrike och Spanien och Nederländerna, är intresserade av. Så att Storbritannien sätter här hårt mot hårt. Och sen det andra handlar om olika regler och bestämmelser för stöd till företag eller liksom vilka standarder som gäller för godsvaror och mat och sånt här. Det, liksom, att det ska vara ett slags jämnt spelfält mellan Storbritannien och resten av EU. EU vill inte att Storbritannien mitt i allt ska börja skära ner på bestämmelser och regler och sånt här, och på det sättet få ett försprång då det gäller liksom varor och så här. Så att det, jag skulle säga att det är de två huvudfrågorna, men Rickard har säkert något att tillägga där också.
Sen finns det den tredje frågan om hur ett eventuellt framtida avtal då ska förvaltas, och där har ju då Storbritannien vidhållit att man inte vill ge EU-domstolen någon som helst inflytande. Man vill alltså befria sig så att säga från de här EU-mekanismerna, och då har EU och sin sida då varit mån om det här, att det ändå måste finnas en tydlig mekanism för hur ett framtida avtal då ska ses över. För det är ju uppenbart det att det inte finns så väldigt stor tillit mellan parterna just nu. Man vet inte hur regeringskonstellationerna i framtiden kommer att se ut i Storbritannien, och hur de politiska vändningarna blir, och då vill man också ha en mekanism för hur eventuella tvister ska lösas i framtiden. Så det här är kanske den tredje punkten.
Det vill säga alltså att Storbritannien som sen icke-medlem i EU inte vill att om deras relation ska och avtal i framtiden ska prövas, så ska det inte ske i EUs domstol, utan det borde vara så att säga något annat. Man vill inte komma liksom inom EU och låta sig dömas där, är det så?
Det är uttryckligen så, det är ju det som Boris Johnson har framhållit. Det har väl varit en av de här huvudpunkterna så att säga i Brexit, att man också vill göra sig oberoende av inte bara EUs politiska institutioner utan också EUs juridiska institutioner. Och då är en av de här springande punkterna då vad som i så fall ska ersätta vilken inrättning då som ska ha båda parternas förtroende för att kunna lösa framtida tvister.
Mm. Charlotta Backson, men det låter ju ganska rimligt att egentligen att man som icke-medlem inte ska behöva lyda under EUs domstol, eller?
Jo, alltså mycket av det här handlar ju också om att säkerställa regler för vilka regler som gäller och skydda de EU-medborgare som bor kvar i Storbritannien. Det finns ju 3 miljoner EU-medborgare här. Och ett argument för att EU-domstolen ska ha någonting att säga till och med att de kan hjälpa till att säkerställa de här EU-medborgarnas rättigheter och se till att det inte sker några övertramp här som har inträffat med andra invandrare i Storbritannien under de senaste åren, där det var frågan om invandrare från Västindien som inte kunde bevisa att de var brittiska medborgare och sen blev felaktigt deporterade, och det finns en oro att någonting sånt eventuellt kan hända i framtiden för EU-medborgare som inte har ansökt om rätt tillstånd eller att helt enkelt det här systemet som ska ge EU-medborgarna rätt att stanna kvar i Storbritannien, att det kan uppstå då problem med det.
Det låter alla, men om det här är huvudpunkterna, det låter ju egentligen som frågor som där det saknas egentligen vilja. Alltså, allt det här borde ju gå att lösa om man egentligen ville det.
Utan vidare, om man tänker till exempel på fiskeriet, så ekonomiskt sett så handlar det ju om bråkdels procent av såväl EU som Storbritanniens årliga BNP. Alltså ekonomiskt sett så är fiskenäringen inte längre så betydande, men symboliskt är det naturligtvis viktiga frågor, därför att förstås det här löftet om att ta tillbaka de egna fiskevatten var en stor del av Brexit-kampanjen, och sen på motsvarande sätt så är fiskeriet och viktigt lokalt i enskilda EU-länder, Frankrike, Nederländerna, till exempel Belgien. Och då betyder det naturligtvis att de här frågorna tar och får en speciell skruv. Men jag uppfattar nog att det har funnits en rörelse också här, att man ganska öppet medger att EU sannolikt måste backa i sin position, alltså det här kravet på att fortfarande ha i likhet med dagens läge då tillgång till de brittiska fiskevattnen, att någonting måste ske där, och på motsvarande sätt så måste då Storbritannien då se över sina krav på vad gäller till exempel statsstöd och komma närmare EUs position då det gäller det här att liksom företagen ska ha rättvisa konkurrensförutsättningar. Så det här är de två frågorna som nog där man måste närma sig varandra för att en kompromiss ska vara möjlig. Och man har ju också konstaterat att det också finns många frågor där man är överens, det ska man inte glömma. Man fokuserar naturligtvis nu på de frågorna som är politiskt komplicerade, men i de här förhandlingarna så har man naturligtvis också kommit överens i många frågor, och till exempel när det gäller handeln av varor så finns det ganska bred enighet om hur man tänker sig att ett framtida avtal kunde se ut.
Och det är ju också egentligen ganska logiskt nu att här i slutskedet så måste båda sidorna visa sig vara tuffa och tongångarna hårdnar för att man sen ska kunna uppvisa sig som en vinnare på hemmaplan. Någonting liknande hände ju i fjol före de slöt det här utredningsavtalet i december. Så det är ju möjligt att vi nu redan den här veckan ser med fler kompromisser och att vi börjar gå mot ett avtal.
Mm. Det är utan vidare så, och här har man ju använt det här begreppet, det som man då på brittiskt håll har efterlyst, att man ska gå in i en så kallad tunnel. Man vill alltså intensifiera diskussionerna och få till ett tillstånd där man då i praktiken då sätter sig ner, avskärmar sig från offentligheten och då verkligen då ägnar sig 100% åt att försöka få till stånd ett avtal. EUs problem i det här sammanhanget är det att man inte riktigt är beredd att gå in i den här sista intensiva förhandlingstunneln innan man har fått säkerhet kring de här egna knäckfrågorna. Här finns ju också en, ska säga, man har lite olika utgångspunkter då det gäller vilken typ av avtal man vill ha, det vill säga Storbritannien har gått in i de här förhandlingarna med tanken att man hellre vill se mindre sektorvisa avtal, medan då EUs utgångspunkt har varit det att hela den framtida relationen ska regleras av ett avtal, och det betyder då i praktiken att inget är överenskommet innan allt är överenskommet, och det här är också någonting som försvårar de här förhandlingarna.
Mm. Jag måste bara av intresse här fråga er, det här med de här fiskarna nu, det här ni sa att Rickard Husso sa här att fisket egentligen har en ganska liten ekonomisk betydelse på särskilt för EUs hela ekonomi, så är det försumbart egentligen. Spelar det någon roll? Vi talar ju egentligen fiske där i mellan vatten mellan Irland och Storbritannien, Nordsjön, brittiska fiskezoner och så vidare där. Om nu EU-fiskare inte får fiska där, är det inte så helt enkelt att det blir brittiska fiskare som fiskar där och så får de exportera fisken till oss eller till EU så här? Så att jag menar, för fiskarna blir det ingen större skillnad. Och kanske inte för oss heller, utan det är några franska fiskare som blir utan. Det är väl så jag uppfattar verkligheten?
Det så jag också uppfattar verkligheten ur min synvinkel här i Bryssel. Och då handlar det naturligtvis om det att vi har franska, belgiska fiskare kanske som då blir snuvade på konfekten. Och de måste förstås bli kompenserade i så fall. Och om EU då som helhet i de här förhandlingarna tvingas backa i sin position, som nu fortfarande har varit den att man vill ha tillgång till de här brittiska fiskevattnen i likhet med den nuvarande överenskommelsen. Om det här inte blir verklighet, så måste förstås de övriga EU-länderna och de länderna förstås som har fiskevatten själva på något sätt kompensera de här fiskarna från de här EU-länderna som drabbas. Så då potentiellt så betyder det då att det uppstår en dragkamp mellan EU-länderna som säkert kommer att aktualiseras i slutet av året, och de här fiskekvoterna mellan EU-länderna slås fast vanligen också.
Just det. Det här, får jag ha det här fisketemat som egentligen förra över på det sista ämnet jag tänkte ta upp i den här diskussionen, och om jag får börja med dig, Charlotta Buxton, alltså Svenska Dagbladets korrespondent i London. Det här att det var ett centralt tema, sa du, för Brexit-kampanjen, att ta tillbaka inte bara suveräniteten över allting utan också det fiskevatten till exempel, en viktig symbolfråga. Vi har fransmän, spanjorer, holländare, tyskar, hela halva EU kommer och fiskar i våra vatten. Nu ska vi bestämma själv, här ska vi fiska, ingen annan. Att det här är så emotionellt viktig fråga. Hur mycket kan man se på det här, om vi blickar lite tillbaka, den här tanken, för jag menar den finns ju emellanåt i vissa länder, lyfts ju den också på annat håll, att vinner vi egentligen på att vara med i EU? Är det här bra för oss, och skulle vi ha det bättre utanför? Och då att det här var väldigt, man fastnade för väldigt emotionella argument, att bara vi ut ur det här så blir allting bra. Temat, hur förhåller sig britterna till det idag? Bortsett från att de har corona att tänka på till vardags förstås.
Alltså det var ju mycket den tanken som drev på Brexit. Det här att det här är lösningen på väldigt många olika sorters problem i Storbritannien som har orsakats av många olika saker. Bland annat nedskärningarna som infördes efter finanskrisen. Det här att bara vi lämnar EU så då löser sig alla våra problem. Nu ser det ju lite annorlunda ut därför att det här har pågått så väldigt länge. Folk orkar inte tänka på det så hemskt mycket. Nå mer. Alla är lite trötta på Brexit. Det var ju därför Boris Johnson vann en så stor seger i parlamentsvalet i december i fjol, därför att hans slogan var get Brexit done. Vi ska fixa det här och sen kan vi tänka på något annat. Problemet är ju det att britterna inte riktigt vet vad som väntar dem i början av nästa år. Och det beror ju helt på hurdant avtalet blir. Nu pratar man ju om ett sånt här australiensiskt avtal som en del menar att det bara är en omskrivning av en no deal, där man liksom då följer världshandelsorganisationens regler och det då innebär att man måste betala olika tullskatter och så här. Och det britterna då inte medvetna om är att om det blir ett sånt avtal, så då kan skatterna på sånt som mjölk och ost och kött ligga på omkring 30%, och det här är ju kostnader som kommer att föras direkt till konsumenterna, föras över till konsumenterna. Så att vardagen kan bli dyrare. Det kommer att uppstå långa köer vid gränsen därför att gränskontrollerna blir tuffare. Det kan leda till trafikstockningar i sydöstra England. Och sen har ju allt det här eldat på självständighetsrörelsen, främst i Skottland där omkring 58% nu stöder självständighet. Men också överraskande nog i Wales. Och det här har förvärrats av coronakrisen, där de olika brittiska regionerna vill välja egna vägar och är djupt kritiska till regeringen i Westminster. Så att det kan vara, det här kan leda till ännu mer turbulens nästa år.
Mm. Jag har intrycket av att Boris Johnson är en man med enormt gott självförtroende. Det behöver han säkert i det här sammanhanget. Det här Richard Husom igen sätter på sig EU-glasögonen. Det här att tjäna på att lämna EU. Jag menar, behöver inte spekulera mycket nu, därför att det har vi gjort många gånger tidigare över hur många kilometer gränserna blir vid gränskontrollerna och hur rutten salladen är när den kommer fram. Men att det här att det måste ju finnas en känsla av att det finns kostnader här som skulle lösas av sig själv. Och jag menar, vi ska strax höra också vad britterna säger här genom Charlotta Baxter, men just det här från EUs håll på något sätt att jippi, bara vi slipper er där borta så blir allting mycket bättre. Hur har det naggat det, så att säga, EU-länderna?
Hur tänker du alltså ur EUs synvinkel?
Ja, jag menar bara det här att det här känslomässigt att någon nu har ridit så högt på att allt, det är ni som är problemet. Att allt blir bättre bara vi slipper er. Vi får våra räkningar betala, vi får lägre priser, vi får liksom egen kontroll över fiske, vi kan göra vilka avtal vi vill. Alltså, i princip allt skulle ju bli bättre. Det här att, och det har ju så att säga EU försökt hålla emot genom att det här kallat att man får inte plocka russinen ur kakan. Det här att egentligen vill ni ju lämna, ni vill ha alla fördelar men ni vill slippa just vissa saker som inte passar er.
Precis, och det här är ju naturligtvis ur EUs synvinkel också någonting som man på sätt och vis vill markera. Det får inte vara för lätt att lämna EU och framförallt få tillträde till EUs inre marknad. Alltså tanken att man kan så att säga uttryckligen just plocka russinen ur kakan, säga vi vill inte vara med om de här tråkiga besluten, vi vill inte dela ansvar, men vi vill ändå handla med resten av EU-länderna som tidigare. Så det här är naturligtvis en av de här röda linjerna för EU, att det här inte går för sig. Det ska finnas en skillnad. De 27 länder som är fortfarande medlemmar i EU ska ha fördelar i förhållande till Storbritannien som självmant har valt att lämna EU.
Kan man då säga att det ligger något i att EU på något sätt lite principiellt håller ganska hårt i de här förhandlingarna? Det vill säga att, för det har funnits brittisk kritik, att man är så onödigt principiell och rider på vissa saker just av de här skälen, så att säga. Så det ligger, kan man säga att det ligger egentligen någonting i det också?
Naturligtvis ska man förstå att saken framstår på det här sättet ur brittisk synvinkel, och Boris Johnson gick ju själv så långt att han hänvisade till att Storbritannien efter över 40 år av medlemskap i EU skulle förtjäna någonting bättre än vad EU nu erbjuder Storbritannien, så att när det verkligen kommer till kritan så hänvisar man också till det gemensamma förflutna plötsligt, men det här väger nog inte hemskt tungt på EUs sida, utan här ser man då ganska krasst att Storbritannien har valt att fatta det här beslutet. Man har hela tiden framhållit att det är någonting som man beklagar, men att man försöker nå bästa möjliga avtal, men att det här inte kan betyda det att EU då tummar på sina egna grundläggande principer.
Mm. Charlotta Buxton, är det här inte väldigt riskabelt att göra så här från Storbritanniens sida? Det vill säga att man har i princip utlovat de här berömda guld och gröna skogarna bara man går ut ur EU, och det kanske blir svårt att leverera.
Mm. Jo, det är ju möjligt att det sen leder till en helomvändning i nästa parlamentsval, men det parlamentsvalet hålls först om 4 år, så att mycket hinner ju hända än under de kommande åren. Men de konservativa har ju haft makten väldigt länge nu, och det brukar ju alltid svänga mellan Labour och de konservativa här. De sitter och har makten i ganska länge, och sen är folk trötta på det partiet och väljer det andra istället. Men vem vet hur det går? Jag menar, allting är ju så kaotiskt just nu där ute i världen. Och det finns ju också ett argument här, om man nu lyssnar på Brexit-anhängarna. Storbritannien då har mycket mer flexibilitet och möjlighet att gå sin egen väg och söka sig till andra samarbetspartner där ute i världen och kanske närma sig samvälde igen eller närma sig Asien. Fast det är mer troligt att Storbritannien nu blickar mot USA, men vem vet vad som händer där i november. Och sen får man ju också undra hur det går med EU under de här kommande åren. EU skakas ju hårt av coronakrisen. Hur går det med immigrationskrisen? Det finns väldigt många frågetecken.
Mm. Och vi såg ju här, vi som är kvar i EU också här under coronakrisen, att när det riktigt gällde så var vi också delvis ganska snabba på att vi var och en ska ställa oss på våra egna fötter här och se till vårt eget bästa. Så att det där är ju tyvärr tankar som inte är så främmande ändå. Det här var slaget efter 12, hörni. Tiden rusar iväg som vanligt. Den största supporten av Boris Johnson i Storbritannien är Donald Trump, som är en jättebrexit-fan. Men vi vet ju inte hur det går för honom snart i val där, som Charlotta Buxton sa. Vi får se. Vi återkommer om det här i slaget efter 12. Tack så mycket, Charlotta Buxton, som alltså är Svenska Dagbladets London-korrespondent. Tack för att du var med.
Tack.
Tack, Rickard Huso, Yles Bryssel-korrespondent. Stefan Winiger heter jag. Vi hörs igen. Tack och hej.